my gourd. Leon, Leon, lay.
Hej och välkomna till er alla. Nu kör vi igång ett nytt avsnitt av Bondepraktikan. Podden som berör och upprör. Podden som ligger lite före er andra. Och vi folkbildar om landsbygd och folkvett. Och därför har vi med oss en expertgäst på just dessa ämnen idag. Hej på er allesammans.
Hej.
Hello.
Hej. Alltså, varför sitter du och ser så jävla lycklig ut,
Rickard? Jag sitter och funderar på ifall vi ska släppa in dagens gäst med en gång eller ska vi döprata lite, du och jag, först?
Vi gör så här att vi kör en liten cliffhanger, så att vi gör så här att du har inte dödat någonting, för att vi kommer
ha motförsök.
Ja, vad fan. Berätta.
Den här tiden på året så kommer det vårkråkor. Och det där är fantastiskt roligt om man då bortser ifrån att man måste upp så jädra tidigt morgonen. Och så måste man då smyga ut någonstans, man har ett litet gömsle. Och sen så har man en plastuv som man skickar upp i luften. Och så ligger man och drar det hela snöret som en blådåre. Sen viftar lite grann på vingarna så här. Och då kommer kråkorna. Och sen så gäller det då att kunna skjuta dem. Och sen så har man med sig en hund som får springa och apportera och greja lite. Jag viftar på fel sätt, tror jag, för det kom inga kråkor. Jag gjorde någonting tokigt i alla fall, så det blev ingenting. Mordförsök ändå. Jag tycker att det borde väl ändå gillas som att jag har försökt att döda någonting.
Absolut, det gillas.
Jag ansträngde mig i alla fall. Det kändes bra.
Hur länge var du ute?
Inte speciellt länge kanske. Det kanske var där skon klämde.
Det kan ju vara så.
Ja, jag hade med mig jättemycket ambition, så att intentionen var god.
What?
Ja, faktiskt. Ja, och så hade jag med mig svärfars gamla hagelbrakare.
Min bestis.
Ja, din bestis. Den hagelbrakaren, den är efter hans pappa i sin tur. Och nu är den står ju på Karina nu, och det som är lite roligt är att det är ett jack i kolven på den, eftersom någon hade gömt den uppe på taket till köket. Och när man skulle byta tak så kör man motorsågen tvärs genom taket. Och då märkte man att det var något som inte stämde. Och där låg den hagelbössa. Så var det med den.
Fint.
Förr i tiden då hängde man ju upp bössorna på väggen. Det får man inte göra nu.
Det finns så mycket man inte får nu för tiden. Men om du lyckas klassa ditt hus som kasun så kan du få det.
Ja, har du sett den kasunen som jag har inne i mitt garage? Det är ett jättestort vapenskåp. Det går nog in 30 bössor i den rackaren.
Nej, jag har missat.
En gul. Problemet är att det är kodlås på den. Jag har ju glömt bort koden. Jag vet inte riktigt hur man löser det.
Vad är det för material i kasunen?
Ja, dörren är öppen. Och sen så är det är rejäl tjock plåt.
Ja.
Ja, så att man kan ställa in saker, men det går inte att låsa den.
Nej, okej. Okay. Jag tänkte, annars kan jag komma ut med grejer så kan vi öppna den.
Jo,
vi försöker. Men det var inte det som var problemet, utan problemet var att vi inte kunde stänga den.
Just det. Eller i alla fall inte låsa den.
Eller låsa den. Jag är med. Ja, på tal om att jaga, så berättade ju din svärfar om en gång han hade varit ute och jagat. Satt jävligt tidigt på morgonen. Och ser någonting, det var under alltså förra gången man pratade om ryssar och grodmän och man var orolig för att ryssarna skulle ta Gotland. Och där sitter han långt ute på Gotland och sitter och tittar och så tycker han, fan, där är någon som simmar upp. Alltså det där är ett huvud på någon. Vad helvete, det där är en ryss. Satan, vad gör jag nu? Det så visade sig att det var en säl.
När han väl släppat upp den på land så visade det sig att det var en säl.
Han sköt den aldrig, för han tänkte, vad fan gör jag nu? Han kommer rusa. Och här sitter jag.
Ja.
Fan!
Min fru har berättat att då när februari, när Palme blev skjuten, så kommer, fru sitter och äter frukost, var på svärfar kommer in, han var ute och jagat räv på morgonen. Mm. Så kommer han in och det första han säger är så här, jaha, då var Palme skjuten med skallen på ryggen. Det blev lite jobbig stämning.
Nej.
Du kanske har någon historia, Per-Ola, om hur det var när Palme blev skjuten?
Alltså jag var ju ganska liten, men jag var faktiskt där och tittade där han blev skjuten. För jag var ju med SM i Legobygge i mars samma år.
Du skojar?
Nej.
Uh-huh.
Jag byggde en skördetröska när jag var liten och så i Lego, och sen hamnade jag då och med den kvalade mig till SM i Legobygge 1986.
Sitta,
så att jag satt där på något golv någonstans på något rätt fancy hotell i Stockholm, och så var Ulf Elving var konferencier.
Mm-hmm.
Och knallade runt och så pratade med alla de här små barnen. Jag var ganska söt på den tiden.
Gjorde du radiopremiär då eller?
Ja, men det var nog så frågade han, vad är det där? Jag bara, det är en rullebör.
Ska vi förklara att rullebör är väl en skottkärra?
Det är skottkärra.
Ja. Jag undrar vad det var för färg på din skördetröska. Eller vänta, jag gissar. Den var gul.
Nej, den var lite blandad. För att mina föräldrar var bönder. Och tror inte jag hade hur mycket Lego som helst och samma färg, för fan.
Glömde det. Men du är lite påhittig. Jag tänkte att du kanske var ute och sprayade den efteråt eller något.
Nej, men jag har kvar skördetröskan.
Är den i bakgrunden där någonstans?
Nej, den står i ett annat rum faktiskt. I en liten glasmonter. Mm. Man ska ändå behandla några minnen med respekt. Nej, i bokhyllan har jag en DDT-spruta.
Mm. Du gled undan det där med Palme. Jag vet att det finns en historia om Palme som du berättat.
Ja, det fanns. Jag misstänkte att vi skulle komma till den. Jag misstänkte att det var den du var på jakt efter när jag duckade. Men det finns ju i min närhet en vars far var väldigt, väldigt upprörd på Palme. För att Palme hade en gång inte hållit upp dörren. För honom, så han har fått dörren i nyllet. Och det här räckte för att han skulle vara väldigt, väldigt arg. Så att varje år, det var varje valrörelse, så försvann alltid sossarnas alltså kampanjmaterial inifrån stan. Och folk, de brukade skylla på ungdomar, men alltså, ja. Det kom ju aldrig fram riktigt vem det var, men det var då herr far som körde runt med gårdens pickup på nätterna och samlade ihop sossarnas valmaterial och byggde kalvboxar med, för han hatade Palme. Och sen så när Palme blev skjuten så den här damen jag känner, hon är betydligt mycket äldre än vad jag är, så hon hade ju då jobb. Jag var ju bara liten söt pojke, nu är jag bara söt. Hon var utomlands med jobbet, hör att Palme är skjuten, ringer hem till mor och bara, du, vad gjorde pappa igår kväll? Ja, jodå. Nej, men alltså, jag var inte så jävla gammal, men jag kommer ihåg liksom, jag kommer ihåg klistermärken där det stod, jag äter hellre dagmask än röstar på Palme. Mm.
Precis, de här karikatyrerna var ju riktigt elaka.
Ja.
Det skulle man ju få sitta inne för idag.
Ja, ja.
Ja.
Visst fan är det så?
Det var bättre för.
Det var bättre för.
Eller vänta, blev det där fel? Ja, jag vet inte.
Ja, det hade kunnat, alltså, jag hade kunnat säga något ännu värre. Så att, men så att det var fullt tillräckligt, Rickard. Det var fullt tillräckligt.
Ja, men vad bra. Är du arg på något?
Så mycket så att jag orkar inte, alltså jag orkar, alltså menar, nu känner jag mig, om du kommer ihåg i förra avsnittet så pratade vi om Mats, alltså min idol, som varje redaktionsmöte började med vid dinosaurierna, och sen så alltså redovisade han allt som hade hänt efter dinosaurierna och som han ogillade.
Yep.
jag känner att jag håller på att transformeras till honom.
Se där, ja.
Så att, nej, alltså, jo, jag har jävligt mycket arg på klimataktivister som sätter sig på vägen och fan vet allt, men...
Du, har du kollat upp vad det där är för människor? De har rekryterat jävligt bra.
Ja.
Det dyker upp lite namn lite här och var på vilka det var som har lämnat fast och vilka det är som är med i den där våtmarksgruppen eller vad de nu har hittat på för någonting.
Nej, jag såg...
Det är radikala snubbar.
Ja, jag såg att Blantz Medjeback var med. Så det kan ju bli... Nej, alltså jag orkar inte. Däremot så har jag en spaning.
Mm-hmm.
Jag har ju liksom börjat se barnprogram.
För att det är bra för din mentala hälsa?
Nej, eller? Tvärtom. Uh-huh. Oh, på tal om mental hälsa, så att det här måste bli ett stickspår.
Ja,
men och vuxna män som tittar på barnprogram, i vilket fall som helst. Min syster, hon berättade, hon hade, eller så här, han gick tragiskt nog bort för ett tag sedan, men typ 40 bäst, levde själv. Och på jobbfest så hamnar han sidan om chefens fru. Mm. Och han hade ju ett bra singelliv. Så han hade precis bokat in en resa till Alanya. Så han sitter där och berättar, eller de sitter där och snackar skit, och han berättar att han ska till han har precis bokat en 2 veckors resa till Alanya.
Mm.
Och hon tittar lite konstigt på honom. Så lite lätt. Ja, alltså det var liksom inte riktigt, det stämde inte riktigt. Och han tänkte väl liksom inte riktigt mer på det, men hon såg jävligt skeptisk ut. Och sen fortsatte de prata och sen så kom han tillbaka till att, ja, alltså det blir ju, alltså det är ju jävligt varmt i alltså Turkiet nu, men det ska ändå bli skönt att komma iväg 2 veckor. Hon bara, så Alanya, jag tyckte ju så Lalandia. Så trodde man... Och det liksom, hon trodde att han som 40-årig snubbe helt ensam hade bokat 2 veckor på Lalandia där han skulle sitta och titta på, jag vet inte, barn.
Det blir så lätt så fel.
Japp.
Barnprogram.
Så, barnprogram. Nej, men jag tittar på barnprogram ibland. Alltså högst ofrivilligt. Jag börjar bli hjärntvättad. Så att jag liksom, där finns, alltså jag har börjat sjunga saker så, som jag inte ens vet vad de kommer ifrån.
Sjung något då.
We don't talk about Bruno. Typ så. Jag vet inte var det kommer ifrån. Men Cleo, vår gäst, hon har sagt att det är TikTok. Vi återkommer snart till Cleo. För att det här kommer bli bra. Det här. För att jag har ju då tänkt, eftersom jag började titta på barnprogram som jag finner helt värdelösa, så har jag då kommit att tänka på mina barnprogram, eller min barndoms barnprogram. Och jag är precis lite för ung för att ha blivit förstörd av Vilse i pannkakan. Men eftersom jag bor i Östdanmark, även känt som Skåne, så har jag ju vuxit upp med både dansk och svensk tv, för vi kunde ju ta in dansk tv här nere. Så jag har vuxit upp med 2 Bamse. Dels världens starkaste björn, kommunisten, den svenska versionen alltså, och dels Bamse och Kuling.
Okay.
Ibland kommer även Elling, och alla de har ett väldigt incestuöst förhållande.
Oj, hjälp.
Så att, den danske Bamse, han är en gul björn med röda gummistövlar. Gummistövlar. Det märks att jag var i Skåne några dagar. Han har då sin kompis Kuling som är en kyckling. Och Elling som är en älling helt enkelt. Gåsunga alltså. Och Bamse, alltså hela produktionen går liksom, alltså om du tänker dig att du tar en inspelningsbuss och så stoppar du in Bamse-kostymen, Kuling-kostymen, Elling-kostymen och så kamerorna, och sen så tar du och så kör du till Karlsberg. Och sen fyller du hela inspelningsbussen med öl.
Mm-hmm.
Och sen så kör du ut i en park i Köpenhamn. Och sen så super man och spelar in en hel säsong samtidigt. Och varje avsnitt alltså går ut på att Bamse, han kommer på någonting. Och sen så företar sig han det här projektet och sen går det alltid åt helvete, varpå han anklagar Kylling.
Mm.
Det ska tilläggas här att Kylling är ju lite, vad ska vi säga, slow. Så att vi har liksom en hel generation med danskar som har vuxit upp med ett barnprogram vars ens moral är: när det inte går som du vill, skrik på utvecklingsstörda.
Det låter lite grann som Agnus Full och stulit idén därifrån.
Ja, men ja, exakt.
Ja, nej, men jag tror det. Agnes Hull är egentligen stulen i det.
Ja, vilket vill ju visa vilket barnsligt land Sverige är när man gör vuxenhumor och barnprogram.
Ja, alltså jag har ju också en unge här så att jag kan också sjunga lite.
Jag förstår.
Mm.
Men eftersom, alltså svenska barnprogram, de kan vi skippa för att de är helt värdelösa. Men jag vill prata om finska barnprogram och där har vi med oss Cleo.
Jo!
Ja, finska barnprogram är ju lite speciella. Bland annat den som jag tror de absolut flesta finska kids från åtminstone 70-80-talet och framåt känner till är Rölli Veikko, som är alltså då ett troll som bor i skogen och super och hatar barn. Så att han dricker då, det är också väldigt tydlig produktplacering i den serien, för han dricker då Jack Daniels.
Jag älskar det, ett troll, ett barnprogram om ett troll som sitter i skogen och halsar Jack Daniels och flaskan.
Jajamän, direkt i flaskan, och men han kallar det för sin magiska juice. Som han då dricker och blir full. Och blir också aggressiv. Så då kidnappar han barn. Som är på typ... man alltså, och det här är alltså... vad heter det? Det är inte tecknat, utan det är liksom kostymer. Så då filmar en dagisklass som är ute i skogen och du vet, verkar ha det jättetrevligt och är på liksom utflykt. Och så kommer då den här fulla trollet och kidnappar random barn för han är full och hatar barn. Och det är då sensmoralen i alla avsnitten är: gå inte ut i skogen. That's it.
Alltså, visst är det helt fantastiskt?
Ja, det här är på riktigt alltså.
Ja, det är på riktigt.
Vad heter programmet igen då?
Rölli Veikko.
Rölli Veikko.
Yes.
Hur kommer det sig att ditt finska uttal är som det är?
Jag är helt finsk. Mm. Båda föräldrarna är finnar.
Mm, så en del.
Jag pratar flytande finska. Och växte då upp med finska barnprogram. Finns en till om en clown.
Ja.
Som heter Pelle Hermanni. Som... ja, också från 70-80-talet någon gång. Han är då en clown på dagtid som uppträder för barn. Ser otroligt obehaglig ut. Men på kvällstid så bor han i en trailer park med andra clowner och super. Och kommer det dit barn, då blir de inte kidnappade utan de blir bortjagade och i princip misshandlade av de här vuxna männen utklädda till clowner. På fyllan. Sensmoralen: barn, gå inte till trailer parks.
Gå inte till skogen, gå inte till trailer parks.
Japp. Yep. och det här, alltså det sändes på, det sänds fortfarande mig vetligen, jag ska inte svära på det, men på alltså Finlands motsvarighet till Bolibompa. Så ja.
Jag sitter lite... och kollar på bilder på bägge de där två.
Japp.
Ja. Vill du berätta lite om svenska barnprogram nu, Rickard?
Nej, det kan jag väl kanske inte göra, känner jag plötsligt. Alltså, han är den första snubben är ju lite lik Helge. Fast med kortare näsa på något sätt.
Helge?
Jo, men Helge, han som Hedvig och Helge Ugglan. Hedvig fick lång näsa när hon ljög och åkte runt på en cykel. Det är på svensk tv. Och så satt Helge uppe på skorstenen på någon husvagn eller vad det nu var.
Mm. Men det finns ingenting som tävlar, alltså det finns ingenting som tävlar med, alltså som kan mäta sig med finska barnprogram. Det hör ju vem som helst.
Ja, faktiskt. Inte ens danska barnprogram.
Nej, inte ens danska barnprogram kan mäta sig med finska barnprogram. Det är så man, alltså det är så man fostrar ett kajt folk.
Japp. Man börjar varna dem med barnprogram.
Ja. Det är helt fantastiskt. Förstår du varför jag ville prata om finska barnprogram, Rickard?
Ja, men alltså pratar de finska i programmen eller är det finlandssvenskt? Ja. Det finns.
Det är finska. De är helt finska. Yes. Ja.
Så det funkar liksom inte och att man kan lura i dottern att de ska köra här på så här, fria timmen eller vad kan heta.
Ja, alltså de går säkert att få med undertext, men ja, det är väl där. Mm. Jag tror inte att de finns dubbade till svenska.
Men alltså om du ska visa Rulli, om man heter en Rulli Peiko, eller skitsamma, Rulli Peiko. Då vill jag även att du ska visa Dolph the Fascist Hippo.
Fan vad jag får googla det.
Vad är Dolph the Fascist Hippo?
Det är en dansk, alltså det kan inte så mycket barnprogram, men dansk, det är en dansk flodhäst. Om du tänker dig ta ett Mumintroll, fast som en flodhäst, och så målar du honom blå. Och sen så gör du honom, alltså så rasistisk du bara kan tänka dig.
Oh, ja. Tillsammans med en då kidnappande troll i skogen.
Ja, exakt så.
Det kan bli en helt otroligt traumatiserande kombination.
Jag älskar det.
Ja, verkligen.
Men det är väl där. Ett
baseballträ.
Ja, Dolph brukar ha med sig ett baseballträ. För några år sedan så höll han ett nyårstal i tv där han jag kan nästan hela det utan till. Jag har tittat på det ganska många gånger när han förklarar att god afton assholes, det har varit ett hemskt år. Landets gränser är vidöppna och det forsar in med bruna ljugande typer från länder som Andorra, La Sansa Sport och Mississippi. Ingen förstår vad de säger. De ska ut. Årets kulturella höjdpunkt var Irakkriget. Så att jag tycker, Rickard, faktiskt att du ska alltså vidga din dotters klass kulturella, alltså din dotter och hennes klasskompisars kulturella vyer och perspektiv genom att helt enkelt visa Rulli Peiko och Dolph the Fascist Hippo.
Det verkar som att jag ska försöka. Det verkar som att det finns någon med ekorre också, va?
Ja, sexmissbrukaren.
Jag vet inte. Feministen political correct squirrel.
Ja, Rocco är sexmissbrukare.
Det är ju bara värre.
och pratar engelska och så liksom, alltså varje avsnitt så har han en ny sådär en liten fråga så bara vad han frågar programledaren bara, do you know why the pig says but no, because I fuck it, I bang it, I fuck it in the ass. Ja.
Dolph är för övrigt döpt efter Dolph Lundgren.
Ja, jag ser
Wikipedian.
Ja, ja. Det låter rimligt.
Mm.
Nej, Rocco är en sexmissbrukande sexmissbrukande ekor. Jag tycker du kan visa honom också.
Ja, jag ska försöka.
Fråga, alltså kom,
det är ändå som en rimlig kombo.
Jag tycker definitivt det, och jag tycker även att vi ska komma ihåg i det här sammanhanget att det är mycket lättare att få förlåtelse än tillåtelse, så jag tycker inte du ska fråga varken lärare eller hustru först.
Nej. Vad är megalomani för någonting?
Alltså, jag höll på att säga, du spelar in podd med Sveriges snyggaste, precis, du spelar in podd med Sveriges snyggaste bonde. Idag är det 7 år sedan vi blev vänner på Facebook och du vet inte vad megalomani är.
Nej. Det, jo, här kommer en översättning. Det är typ du. Mm,
God complex.
Det är typ du, tack. Jag bjöd okay. På den.
Dolph lider nämligen av det.
Ja, gud ja. Men alltså jag gillar Dolph och jag gillar även Rocco och en ny alltså, bubblare är ju Rulli Peko. Men det är inte bara barnprogram som jag tänkte vi skulle prata med Cleo.
Mm-hmm.
Nej, för att jag, alltså min, vad ska jag säga?
Har du ett körschema?
Nej, jag har inte ett körschema. Gud, nej, du känner mig.
Mm. Just det.
Nej, men alltså, om vi sammanfattar mycket av vad jag, alltså, vad ska jag säga, jag har framhållit med Banjo-högern är ju att och landsbygdens problem när vi har pratat om alltså vilket vi pratar ganska mycket om, det är ju att vi har ett samhälle som drar sig tillbaka från landsbygden och att det, med det försvinner även jobb och samhällstjänster och att man på landet inte får eller att man nekas rätten att leva, alltså vad ska jag säga, till sitt eget perspektiv för att där är något annat som är normen och sätter gränserna och hur man ska leva. Och i det här fallet så är det ju staden som är normen och staden som bestämmer hur vi på landet ska leva. Och jag diskuterar det här med Cleo som inte alls kommer från landet. Tvärtom, hon kommer ifrån vad jag anser vara Stockholm. För att allt norr om Norrköping är Stockholm.
Varför Norrköping nu då?
Det kan jag berätta för dig. För att i min ungdom, jag vet inte hur många, alltså jag har kört E4 så många gånger så att alltså jag kan ju snart göra det i sömnen. Men alltså i min ungdom så kunde, alltså jag var bättre på att köra bil än på geografi. Och alltså när jag kom förbi Norrköping så började jag bli trött. För i min värld så var jag liksom framme. Det var ju det här med, menar, det är Stockholm liksom. Cleo berättade att det är ungefär samma, att rättare sagt, det är samma problem som man har där hon kommer ifrån. Och vilket det för sig inte är, alltså vilket inte är centrum, alltså innerstan. Så att, berätta, Cleo.
Jo, men jag är ju uppvuxen i Tensta och Rinkeby området. Och där står ju lite mer om det i tidningarna än om landsbygden för tillfället i alla fall. Och där är ju just vad ska man säga, samhället, samhällstjänster, myndigheter, liknande har ju dragit sig ur. Poliskontor har stängt. Medborgarkontor stänger, man stänger ner fritidsgårdar, framförallt ungdomsaktiviteter försvinner och blir inte alls lika tillgängliga för samtliga i det, vad ska man säga, i de områdena. Erbjuds inte på samma sätt som om man tittar på till exempel innerstan eller liksom förorterna direkt nära innerstan.
Mm.
där du har, ja men, du har simskolor, du har fotbollskurser, du har alltså rubbet, fritidsgårdar, ungdomsaktiviteter och så vidare. Blir mindre och mindre tillgängligt. Men just det här att, ja men som, det stod ju ganska mycket om det i nyheterna när poliskontoret i Rinkeby stängde.
Mm.
För det var ju det sista liksom i Rinkeby, Julsta, Tensta området då. Och den skulle då flyttas till Kista. Men det man inte skrev om då, det var att alltså banker, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen flyttade samtidigt till Kista. Som man kan tycka att ja, men det är ju närheten. Men det, alltså signalvärdet blir ju ett annat. När man från just en del av förorterna bara flyttar bort allting.
Ja, alltså... Alltså så missförstår man inte här. Men alltså att flytta det till Kista, det, menar, det är ju inte bara... Som sagt, nu kommer jag inte från stan. Så du får korrigera mig om jag har fel. Men alltså Kista... har en annan klang än Tensta. Och att man har, att då flyttade från Tensta till Kista, det handlar ju inte bara om geografin. Det handlar ju även om vad ska vi säga, alltså det är mer än bara den fysiska flytten. Alltså vad ska jag säga, uppfattar jag det som sagt, du får korrigera. Absolut. Om jag har fel.
Nej, men det är helt rätt. För samtidigt så flyttar man ju också arbeten från Tensta, Rinkeby, Julsta till då Kista och det som man kallar för liksom Järva-området. Men Järva är så enormt stort så att en hel del jobb flyttades till liksom Bro, Upplands-Väsby-området. Mm. Och så säger man att ja, det är Järva och Järfälla, men det är inte alls samma sak. Och istället för att ja, men gå ner till banken på lunchen, ja, men då blir det en halvdags utflykt. Bara sådana saker gör ju att signalvärdet blir så fel. Men jag tror att det största är när man började flytta liksom, eller ja, stänga fritidsgårdar och flytta ungdomsaktiviteter. För det är ju då man har en situation av att jobben flyttas, liksom samhället flyttas, samhällstjänster flyttas. Och så stänger man aktiviteter och fritidsaktiviteter för barn. Och då, ja, då har man ju the perfect storm liksom. Men då kliar sig folk på huvudet och undrar varför ränner folk omkring i centrum? Och varför blir det mer och mer bus och kriminalitet och så vidare?
Visst är det, alltså visst har jag inte fel, Rickard, när jag säger vad ska jag säga, det finns liksom en, vad ska jag säga, det, grundproblemet är detsamma både när det gäller problemet i på Järva eller i Rinkeby, Tensta som Cleo beskriver, och när vi tittar på landsbygden, ett samhälle som helt enkelt drar sig tillbaka.
Ja, nej men, jo, men det är klart att det finns stora likheter, jag håller med om det. Och det som slår mig det är att när Carl Hedin blev häktad, en av de första, om jag nu kommer ihåg rätt, som gick ut och försvarade honom, det var ju Doggy Doggelito, som jag har. Till att börja med så tycker han ju om vargar. Och skulle gärna se att de är fridlysta överallt. Men han går ut och försvarar Carl Hedin därför att han satt ju häktad i över en månad.
Mm.
Och menade på att det är mer än vad någon som sitter för grova brott gör. Så det är ju jättemärkligt.
Mm.
Och han sa så här, jag vet inte så mycket, men hans polare säger att han inte har skjutit någon varg. Så då har han väl inte gjort det. Alltså det finns flera likheter i mellan delar av landsbygd och delar av förort. Att samhället har vänt ryggen är nog bara en av dem. Men det skapar ju samtidigt en mentalitet till viss del och säkert ett samhälle också till viss del. som man kan känna igen. Jag tror säkert att man kan ta, du kan tänka, säkert ta vilken tonåring som helst från Tensta och köra upp till Hälsingland och han skulle liksom fixa det utan vidare i vilken ort som helst där. Eller vilken by på landet som helst där.
Okej.
Jo, men det är ju alltså, för i innerstan, nu bor jag ju i innerstan i Stockholm.
Och har ser... vi gjort en klassresa?
Precis. Det, jag tog tunnelbanan.
Ah, okej.
Nej, men och här ser jag ju det här med att liksom, ja men tvärs över gatan så har vi polishus, post, systembolag, arbetsförmedlingen är 5 minuters promenad bort. Men också det här med fritidsaktiviteter för kids är i liksom varannat hus. Så finns det, ja men, lär dig programmering eller spela dataspel i grupp eller simskola, fotboll, allt vad såna här korta människor gör på fritiden finns i Multum här. Men när jag växte upp, då börjades det liksom avvecklas i liksom allt snabbare takt. Bara en sån sak som att, för det handlar ju om även jobbmöjligheter och jobb som finns där ute. Det är ju mycket mer alltså, låginkomsttagare. Min mamma jobbade till exempel 3 jobb när jag växte upp. Jag gick på boxning och då hade vi med oss varannan vecka så hade vi med oss en 20-lapp som vi betalade och då fick vi träna. Det var jättesimpelt. När jag fyllde 12 då drogs det här bidraget, för det här var i ett sånt typ kulturhus som heter Blå huset i Tensta. Då drogs bidraget för fritidsaktiviteter bort. Så att helt plötsligt över liksom en termin så skulle jag istället ha betalat, eller min mamma då ha betalat 1800 per termin. Plus då ringavgifter, kläder, utrustning och så vidare. Så då fick jag ju sluta, för det går inte. Det funkar liksom inte på det sättet. Och när man gör så mot liksom en del av samhället, då är det ju någonting som inte funkar. Då måste man ju fråga sig varför? Varför gör man på det sättet mot delar av samhället medan andra delar av samhället fortsätter att kunna göra alla de här sakerna?
En ofin fråga, Cleo, men ändå. Hur gammal är du?
30.
30.
Snart, alldeles snart 31.
Och då, det innebär att du växte upp sådär för en 15 år sedan. Har du din ungdom i det här området? Skulle du säga att det är likadant i området nu som då?
Till stor del, ja.
Vad har förändrats?
Alltså det är väl, om man ser på när jag gick i till exempel grundskolan. Den största förändringen var från att jag gick i mellanstadiet till att jag började högstadiet. Och där kom just den här förändringen att men, när jag gick i 6:an, då hade vi i Tensta Rinkeby så hade vi 5 ungdomsgårdar ungefär. När jag flyttade från Tensta när jag var 17 fanns det en. Alltså gemensamt totalt kvar. Så att det är väl den stora förändringen. Men om jag ser liksom, alltså jag har vänner som bor kvar i Tensta och Rinkeby och jag kan inte se liksom en stor skillnad där. Men jag ser ju en stor skillnad på hur folk tänker om de här områdena. Att man har någon form av, människor har en inbyggd reaktion nästan när man säger att man är från Rinkeby. Jag har fått frågan, inte en, inte två, utan 4-5 gånger när jag säger att jag är från Rinkeby. Jaha, men då har du säkert suttit inne.
Har du det?
Nej.
Alltså, jag tror att alltså, av oss i den här podden, alltså av oss tre i den här podden, så är väl jag den som, det är väl jag den enda som har blivit hämtad av polisen.
Mm. Ja, hämtad har man väl blivit, eller ja. Okej,
okay, hemskjutsad. Som borde sitta
i. Alltså du blev hemskjutsad. I mitt fel var det tvärtom. Jag blev hämtad i mitt hem.
Ja, oh, nej. nej, men alltså men fan, Tensta och Rinkeby för mig är verkligen så här, jag älskar de områdena. Det kommer alltid vara mitt hem, där jag växte upp liksom. Och jag skulle så vilja gärna se mer, att man pratar mer med människorna där. Och lyfter de delar, alltså för bara som om man ser på engagemanget från föräldrarna där, det är enormt. De är så engagerade i sina barn. Om man ser på såna här nattvandrare till exempel, föräldrar där, de är ute och nattvandrar varenda dag, alltså varenda kväll, medan här i innerstan då är det fredagar och lördagar, och här i innerstan så har de här nattvandrargrupperna, de har problem att få folk att faktiskt gå ut och nattvandra. Medans i Järvaområdet, där har de ju folk hela tiden. Mm. Som gör det, utöver sina vanliga jobb. Så att det skulle vara fantastiskt om folk liksom lyfte upp det här området mer. Prata mer om det positiva. Och prata med människor där. Och se att det behövs hjälp från liksom, ja men, politiker, samhället.
Ja, men det är alltså, jag har ju åkt med risk för att låta lite som en lantis i stan, men det har ju hänt ibland att jag har åkt vilse med tunnelbanan.
Ja, men.
Så jag har, alltså, jag har ju hamnat lite överallt. För att bland annat Mörby centrum någon gång. Det var tydligen slutet. Jag kommer ihåg det här för att alltså, helt plötsligt så stannade tunnelbanan och alla gick av. Och sen kunde man ta buss vidare till typ, jag vet inte, Danderyd och, ja. Och Arlanda tror jag. Skitsamma. Eller om det var Täby och Danderyd. Skitsamma. Ja, nej, men, och sen där så tänkte jag, hur fan gör jag nu? Och klockan var ganska mycket. Tänkte jag, men det går väl tillbaka igen? Så jag satt där. Men i vilket fall som helst. Alltså jag åker ibland vilse. Alltså jag tycker det är kul att prata med människor. Så att jag har ju liksom hamnat och börjat snacka skit med människor. Och alltså många, vad ska jag säga, alltså lite alltså, halvgamla farbröder från andra länder och jag, vi kommer jävligt bra överens. Ja, men alltså, det är liksom trevliga gamla gubbar och som liksom, alltså vi finner varandra ganska fort liksom. Det spelar liksom ingen roll om det är någon liksom, han inte är så jävla jättebra på svenska och kommer från var fan, typ, jag vet inte, Nordafrika någonstans. Eller, och jag som inte heller kan svenska så jättebra och kommer från Skåne. Men, nej, men vi kommer bra överens liksom.
Jag höll på att säga för att det är för att jag har samma skeva kvinnosyn, men det är ju faktiskt ingen fel på din kvinnosyn. Vi hade ju ungdomsgård även här ute på Vischan där jag bor. Det var så här, en i Hovstagården, Lillogården, Örbrotorpgården och sen så där ute där jag bor, den heter Bongården. Så dit åt man traktor som 14-åring. Så här, Seator, en 81-45 fyrsdriven, kompressor sits och blåpunktstereo med hörlurar. Fy fan vad het man var bland brallisarna. Men kom i stortraktorn liksom. Eller jag trodde det. Det var man kanske inte.
Och du vet väl att stereo, tuta och rakt rör, det är liksom verkligen, det är sånt som verkligen får kvinnor att vilja fortplanta sig.
Är det så? Ja. Men du, jag skulle vilja tillbaka till förorten. Alltså, givet att det finns saker och ting som man känner igen sig i, så finns det ju även saker som jag tror man inte känner igen sig också. Om man är... Ja, men om det kommer en okänd snubbe och går utanför här på bygatan, så mitt i natten, så är det liksom lugnt. Men min föreställning, om jag skulle gå för mig själv i Rinkeby centrum en lördagkväll, så misstänker jag att jag skulle bli rånbögmördad eller någonting i den stilen. Men alltså, dit jag vill komma är liksom att vad finns det för olikheter? För att de olikheterna kanske vi, de som inte är bra, de olikheterna kanske vi även kan få ut på landsbygd så småningom. Att orten på något sätt bara ligger 10 år före landsbygd. Är ni med på hur jag tänker? Eller hur jag kastar upp frågan ändå, alltså, för att vi ska ventilera. Jag tycker att det är bra, alltså, att det får skava lite nämligen.
Det som jag skulle säga, alltså olikheten, eller snarare det som är, det är ju att många har ju fått den här bilden från media att liksom, ja, men det är kriminella gäng och det är massor med liksom elände och alla är galna. Men det är ju absolut inte så. Precis som, alltså, vart som helst så är ju inte det en majoritet, utan tvärtom. Det är ju en bråkdel av människorna där som är stökiga och ingår i de här kriminella nätverken. Så att det är väl... Ja, jag vet inte riktigt. För det är inte en, om man ser på liksom, samhället i det stora, eller Sverige i det stora, så tror jag att det ser ut så precis överallt. Att majoriteten av människorna vill leva sina liv fridfullt, göra sitt jobb, äta sin mat och gå och lägga sig och veta att man är trygg. Liksom. Mm. Och så ser det ut precis överallt. Sen har man den här bråkdelen av människor som skiter i alla de reglerna och beter sig så som de vill. Mm. Sen har det liksom...
Det låter som jag.
Japp. Så precis som just nu, så majoriteten av oss och bråkdelen då.
Precis. Det är Cleo och jag som är majoritet, bara så ni vet.
Ja, precis. Vi vill leva i lugn och ro.
det vill jag också. Det är synd att förneka att det finns, eller rättare sagt, man gör ju inte gott om man förnekar att det finns, vad ska jag säga, att det finns problem.
Ja, nej, det måste man ju alltid.
Och det är som Cleo påpekar, att det är större risk att de som själva bor i Rinkeby blir rånade än att Rickard blir det. För att han är inte där.
Mm. Precis. Men det är ju också det här att liksom olikheterna, jag vet inte. Jag har sett både liksom innerstan och förorten. Jag kan inte säga riktigt vad som i det stora hela är olikheter. Det är ganska likt. Jag känner mig mindre trygg när jag går på gatan här hemma på Södermalm än när jag går på natten i Tensta eller Rinkeby. Jag känner mig mycket mer trygg i förorterna. För att det är mindre folk.
Det är intressant, tycker jag. Som ändå kommer från landet. Har blivit matad. Jag tittar på nyheterna. Jag tittar på nyheterna och sen så åker jag ibland vilse i tunnelbanan. Det är ju liksom... om man får sammanfatta min bild liksom och min erfarenhet. Det är helt okej att skratta åt mig, men det är ändå bättre än väldigt många andra. För det finns ju väldigt många som inte ens åker fel på tunnelbanan, och väldigt många som inte ens åker tunnelbanan. Men Men nu tappar jag bort min fråga. Att det spelar ingen jävla roll, det var säkert inte viktig ändå.
Jag känner mig också mer trygg här hemma på landet än när jag åker in till Örebro. Här hemma får jag vara beväpnad utan att det är något konstigt till exempel. Men en parallell till detta. Jag är ju sidekick i en podd som heter Raka Svar. Och där hade vi intervjuat vi, eller samtalade vi med en kille som heter Ted någonting i efternamn som jag inte kommer ihåg just nu i alla fall. Men han var polis, eller är polis vid NOA. Var väl som jag uppfattade den svenska polis som hade visste mest om Anchorchat när man höll på med det.
Just det.
Och då pratar vi då om det lokala, vad som händer i Örebro och inte utifrån den information man hade fått ifrån Anchorchat. Och en av frågorna som han svarade på, det var ju så här att hur lång tid tar det att köpa en automatkarbin i Örebro? Och då landar vi liksom, ja, men det tar med lite tur 2 timmar. Och så pratar vi lite grann också om hur mycket buset omsätter i Örebro. Eller hur mycket de tjänar. Och då landar vi någonstans runt 200 miljoner. Är jag fördomsfull om jag säger att det här liksom för att där jag hittar min automatkarbin är i förorten och där omsättningen eller resultatet från knarket hamnar är i orten? Är jag fördomsfull? Jag vet, jag frågar så här.
Alltså vapnet får du nog inte tag i förorten. Det får du lättast tag i Stockholms innerstad.
Mm.
Pengarna, samma sak där.
För det där, jag misstänkte att du skulle svara där, för det är superintressant. För jag tror att de allra flesta gör nog kopplingen så här att ja, fast det där det kommer vi komma åt om vi bara liksom kan styra upp orten.
Mm. Nej, alltså jag tror att man behöver ju ha ett liksom bredare perspektiv i det hela. Mm. Om man ser till till exempel det här med knarkhandeln. Ta det som ett liksom. Var skulle ni gissa att de gängen som finns är det ju en hel del knarkhandel som de säljer droger liksom. Det är ju inte ute i orten som folk köper knark. Det är innerstaden.
Knark är dyrt.
Ja. Det är ju på Östermalm. Alltså, det är inte. Men det är ju ingen som pratar om. För att de köper ju, de vill ju bara festa och ha kul.
Mm. Så att liksom innerstaden tar både landets och förortens produkter. Utan ja, att betala ordentligt för sig.
Absolut.
Så det är ytterligare en likhet alltså.
Ja, men absolut. Och att prata om drogproblematiken utan att prata om de som köper och de som faktiskt köper, alltså kvantiteten av droger, det är ju innerstan. Alltså, det är ingen som jobbar som städerska som har råd att köpa knark. Det är dyrt. Alltså, så att, ja.
Exakt. Knark är jättedyrt.
Knark är jättedyrt. Det är kanske, jag tänker att limper kommer bli jättedyrt till nästa höst.
Ja, men knarket följer med. För att, alltså, vi har ju, nu kommer det en snyggbonde monolog här. Men okay. Vi vet om, alltså när vetepriset blir så pass högt, eller går över någonstans runt 2,50, då är det mer lönt att odla vete än vallmo. Vilket gör att förra gången vi hade, alltså ungefär när vi hade arabiska våren, då var vetepriserna också ganska höga. Och då styrde man ju över odlingen till vete istället, för det var mycket, det var på många vis mycket enklare att odla vete än vallmo. Och det gjorde att vi fick ju brist, helt enkelt. Det var inte alls bra för vissa, men alltså priset skenade på grund av att man odlade vete istället för vallmo i Afghanistan.
Superintressant.
Så att allt
då ska man hamstra nu alltså.
Knark.
Vete?
Ja, eller jag vet inte. De som har möjlighet får väl hamstra när de vill. Ja, precis.
Mm. Nej men så att alltså, allt hänger ihop alltså, det blir tillräckligt lönsamt att odla vete istället, då gör man det. Problemet nu är ju att gödselpriserna har ju även domstuckit med, eller, så att det är dyrt sin helvete att odla vete, så det är svårt för
gödslar man vallmo?
Det borde du göra, ja. Mm. Men om du vill ha någonting ut av det så behöver du nog göra det. Veten behöver du definitivt gödsla, och det är ett problem nu. Mm. Å andra sidan så har ju varken Afghanistan har väl inte några sanktioner mot Ryssland. Alla de ekonomier som man i typ 10 år har pratat om, de här är framtiden. Indien, Kina, Pakistan och Ryssland. Jag vet inte. Nu har de ju bildat något eget litet kluster här. Och, alltså typ, jag vet inte, är på väg att buttfucka oss.
Brasilien också, va?
Ja. Mm. Nej, men alltså så, vi ska snart återvända till orten. Men alltså som sagt, Indien, Kina! Vi kan till och med, Stefan Löfven, han stod där och förklarade the world's eyes is on China, fast han stod i Mumbai. så att Indien, Kina, Pakistan, det som man har pekat på liksom är framtidens ekonomier, och Ryssland, även det har blivit utpekat som någon form av framtidens ekonomi, vilket vi inte minst ser i vår svenska pensionspengar är investerade. De håller på att hänga bort resten av världen. Men åter igen till förorten. Så att alltså, de där människorna i stan, de tar alltså ortens knark.
Ja, alltså det är där försäljningen är lukrativ.
Ja, ja.
Alltså,
ja, det är inte så jävla konstigt.
Nej, jag menar på Östermalm, ja, där är det ju pappas Amex som pröjsar liksom. Att då inte titta på den här helheten, för det är ju många som tänker att så här, ja, men i förorterna så säljer de bara knark och skjuter folk. Det är inte riktigt så det liksom ser ut.
Det är som en ganska vilsam tillvaro.
Men frågan är, finns det något intressant där också då? I liksom du började Prola prata om det här med tillgången till sitt eget perspektiv. Och alltså att det också går igen ifrån förorten och landsbygden, att den bilden som man ritar utav landsbygden eller av förorten är någon annan som målar.
Yep.
Och därmed så blir den fel.
Absolut. Jag skulle säga att eftersom att de flesta gånger som man hör om förorterna, om det är i debattprogram, nyheter, dokumentärer, vad det nu än är, så är det någon som pratar om förorterna.
Mm.
Det är ingen som pratar med folk från förorterna. Så att det blir ju inte människorna som bor i förorten, det är inte deras bild. Det är inte deras verklighet som målas upp, utan det är ju då en journalist eller debattör eller liknande som...
Du glömde politiker.
Ja, precis. Politiker. Som kanske har varit på besök i förorten, eventuellt.
Med polisbeskydd.
Ja, oftast. Eller så säger de att de har varit där. Men så har de inte det.
Ja.
Det blir deras bild. Och det är ju omöjligt att ge en verklighetsförankrad bild av någonting som man inte har upplevt eller ens besökt.
Ja, och en mindre när det är, vad ska jag säga, den bilden bara är en del av en helhet.
Ja, precis.
Jag kommer ihåg för jättemånga år sedan nu, så var det ett tv-program, eller det var ett debattprogram. Jag har glömt vad det hette då, men för det har bytt många former under årens gång. Men det var människor från Rosengård och några företrädare för människorna på Rosengård å ena sidan, och å andra sidan Mona Sahlin och Ilmar Reepalu. Mona Sahlin vet de flesta vem hon är, och Ilmar Reepalu var många år sossarnas starke man i Malmö. Och våra vänner från Rosengård, de stod och, alltså, men det de berättade, så som jag kommer ihåg, jag tycker, alltså, det lät vettigt liksom. De förklarade, men alltså, herregud, 80% av kvinnorna från Rosengård, de har inte varit utanför Rosengård sedan de kom hit. Alltså, det funkar inte. Alltså, ni kan liksom inte bara plocka hit jättemycket människor och sen bara stoppa in dem i ett litet ghetto bara för att ni inte vill se dem, utan så. Och dessutom så måste ni ställa lite krav också, för att vi är precis som alla andra. Det är jättebehagligt att umgås med människor som har samma språk, så språk man kan och så vidare och så vidare. Men alltså, vi vill gärna träffa svenskar också, och vi har absolut ingenting emot att bo hos svenskar eller med svenskar på andra ställen än Rosengård. Liksom. Så att, vad fan, portionera ut människor när de kommer. Låt dem bli svenskar. Få träffa svenskar i alla fall. Alltså etniska svenskar. Och både Mona Sahlin och Ilmar Reepalu och liksom bara, men alltså, det där förstår inte ni.
Va?
Ja, alltså, det var liksom helt, men alltså, nej, men alltså, nej, nej, nej. Alltså, sånt där förstår ju inte ni.
Alltså,
ja.
Oh, Jesus.
Helt fantastiskt, men och jag tycker det är lite synd, för att man, eller det är otroligt synd, för att det, där är ju, alltså, den sortens politik gör ju att folk liksom aldrig kommer ur beroendet av staten.
Ja, men, och det är ju den sortens politik som också gör att, man sätter grupper av människor mot varandra.
Mm.
På ett väldigt enkelt sätt. Man skapar ett väldigt starkt vi och dem.
Mm.
Och sen undrar man varför det gick fel, liksom.
Men,
men det känns som att det är ju någonting som har gjorts liksom i alla år. För,
ja.
Min familj kom från Finland. Min mammas familj kom till Sverige på 60-talet. Hamnade i Hälleforsnäs.
Såklart.
Där alla andra finnar också hamnade.
Ja.
Så min mormor och morfar, fram tills att de gick bort för en här massa år sedan, kunde inte svenska. De pratade finska.
Mm.
Det gick ju jättebra. De kunde finska, that's it. För de hamnade och jobbade i en fabrik där alla pratade finska. De bodde i ett samhälle där alla pratade finska.
Ja.
Så att,
det där har jag en rolig historia om.
Såklart, fortsätt.
Nej, nu kommer jag inte ihåg vilken, men vi säger att det var Degerfors för enkelhetens skull. Dit hade kommit väldigt många finländare som drog in till bruket och jobbade. Mm. Och sen så kom det ju då på 70-talet ett gäng italienare som jobbade 10 år på bruket, och efter 10 år på bruket så pratade ingen av dem svenska, men alla kunde flytande finska. rätt kul ändå. Ja, men det säger ändå en del. Men jag undrar, Cleo, som jag förstått, det var rätt tufft för dig när du växte upp.
Ja, alltså jag hade en ganska, nej, jag skulle säga att jag hade en ganska normal liksom uppväxt.
För jag började, ja, för det på något sätt jag vill komma är ju liksom, vad du har ju på något sätt, om vi skulle vilja att fler människor gjorde samma resa som dig.
Mm.
Givet att man är uppvuxen i Rinkeby, Tensta. Liksom, vad behöver komma till?
Man skulle ju kunna liksom
Det kanske inte finns några enkla
svar. Alltså introducera till exempel olika gymnasieskolor, olika, alltså, men också det här att introducera andra vägar än gymnasiet till jobb, att man kan plugga på andra sätt, att man kan få jobb även om man kanske inte, jag har aldrig gått ut gymnasiet.
Men nej, det har inte jag heller. Eller jag gick där, men jag fick inte fullständiga gymnasiebetyg.
Nej. Att ha liksom i högstadieskolor introducera olika typer av liksom vägar att gå. Gymnasie, introduktionsjobb, starta eget. Alltså att presentera vägar. Att visa att allt det här går att göra. Att visa att det finns fler gymnasieskolor än de i närheten. Jag tror att det finns väldigt många sätt. För jag vet att när jag växte upp i Tensta, då var liksom innerstan var långt bort. Det var stort och det var liksom... redan där fanns lite en vi och de känsla att så här, om en innerstan, det är märkligt liksom.
Men de är lite märkliga.
Ja, jo.
Mm. Nej, men jag tycker det är intressant, eller rättare sagt, jag tycker det är... Det jag tycker, alltså, sett för mina öron låter som en bra, eller en otroligt bra början när man helt enkelt förklarar att man kan faktiskt lyckas utan att bli intryckt i de konventionella vägarna. Men du måste inte prompt gå gymnasiet. Alltså, ja. Du kan känna, men du kan klara dig ändå. Ja, oftast i alla fall. Det är ju bra att gymnasiet finns för dem som är mer normala. Men alltså, det passar inte alla.
Verkligen inte.
Nej. Och så, men, det är väl alla tiders för fan. Det är väl, men, alltså, ska vi slå ett slag för att småföretagarna eller företagarna åker till Tensta och Rinkeby och berättar om hur det är att driva företag?
Ja. Det skulle ju vara helt fantastiskt. Hur man kan starta företag.
Jaja.
Hur det ser ut att driva företag. Vad man behöver göra, vad man behöver tänka på.
Jag har faktiskt köpt lite jaktkläder av ett företag i Järfälla.
Mm.
Ja, fan heter det? Army Gross eller någonting sånt.
Ja, de ligger i Sundbyberg, har jag för mig.
Skitsamma, jag tror det var Järfälla. Alltså, man kommer utifrån typ stora vägen och ser en rondell och sen kör de förbi något jävla ställe där de håller på och bygger upp. Pålar. Och sen kommer man in bland...
Du beskrev precis hela Stockholm.
De pålar inte överallt. Nu tycker du är dum mot mig. Men, alltså, som sagt, det är väl en rätt bra början att människor får höra att det faktiskt går.
Mm. Definitivt. Och i ung ålder, alltså i högstadiet, så visa att det går att starta företag, visa att det går att få jobb på andra sätt än att plugga i 3 år i någonting som du inte ens vet vad du pluggar, för att man ska välja vad man ska göra i resten av sitt liv när man är 15 liksom, för att man pluggar i gymnasiet. Men att visa att man kan ta, och det är inte bara liksom donken jobb man kan få när man är 15, utan det finns ju annat också liksom.
Ja, men det gör det. Men alltså, om vi tittar, alltså, du kan få rätt så bra jobb utan att ha, eller du kan få väldigt många bra jobb och med schysst lön utan att ha särskilt mycket utbildning. För om vi tittar på de jobben som där är brist på idag, det är ju inte direkt bibliotekarier och liksom genusvetare. Men det är ju människor som gör någonting.
Ja, ja. Ja. Det är ju alltså kallskänkor, servitriser, servitörer. Alltså krogbranschen efter corona skriker ju efter folk.
Ja, ja. Gud, ja. Där finns ju... Alltså, det går ju. Men det är synd att liksom så spränta in i människors medvetande att det är hopplöst.
Ja, nej men det alltså, och gör man det, präntar man in i människor att det här är vägen du måste gå, annars får du inte jobb. Ja, men ja, då tappar man ju hoppet om man inte vill sitta 3 år och plugga samekonomi.
Mm.
Det finns ett perspektiv här som sitter och funderar på. Jag vet inte riktigt om, jag skjuter lite från höften. Jag har inte tänkt färdigt, men i alla fall.
Jag tänker jag färdigt åt dig, för jag brukar kunna
katalysera. Ja, men precis, precis. Men, någonstans där så liksom på landet brukar jag ju som prata på något sätt om att ja, men det var de som blev kvar. De som liksom inte gjorde något vettigt med sitt liv. Jag tror inte det stämmer. Jag tror att många som är kvar på landet har gjort det som ett aktivt val. Och
ja, det är ett aktivt val, men vi sägs ju alltså vi som stannat kvar.
Ja.
Vi sägs ju alltså vi är ju konsekvent mindre värda än de som har stuckit och vi är ännu mindre värda än de som har stuckit och sen flyttat tillbaka.
Mm.
Mm, fortsätt.
Ja, nej, men för att jag nu hittar jag text då. Jag skrev någon text en gång, skitsamma, så här. Mitt liv är inte så fett, men det är mitt liv. Det är det enda liv jag har och jag har valt att leva det med rak rygg. Jag upplever att på landet går att leva ett något friare liv, vilket även innebär att man inte behöver bry sig lika mycket om vad andra tycker och tänker. Det är ett liv som nästan bara går att leva på landet. Därför tror jag att alla flesta av oss som bor där gör det för att vi valt detta, inte för att alternativ saknas. Jag tror att detta är en skiljelinje som vi ofta inte talar om. Om man stryker landet och lägger in förorten istället, landar vi liksom på samma ställe då? Finns det en likhet även i detta?
Det tror jag absolut. För att man stannar ju för att man det är hem.
Mm.
Det är ens hem.
Mm.
Det är där man är uppvuxen. Det är där man vill vara. Liksom. Och sen är det ju dock just det här som vi började att prata om med att man flyttar ut samhället från områdena.
Mm.
Många flyttar från förorterna för att få närmare till jobb.
Mm.
För att det är inga storföretag som direkt öppnar kontor i Rinkeby.
Mm.
Tvärtom, de flyttas ut därifrån. Så att jag tror absolut att de som stannar kvar, de gör ju det för en, alltså, av en kärlek för området. Det är där man är uppvuxen, det är där man är hemma.
Mm.
Och skulle man då ha mer av samhället i sitt område, då tror jag att fler skulle vilja stanna kvar. Definitivt.
Men just det här med att ha mer av samhället i sitt närområde, det är ju alltså en klockren beskrivning av landsbygden. Men alltså, där är, även om vad ska jag säga, en del av symptomen tar sig olika, så är det ju, men grundproblemet är ju att vi har en liten klick människor inne i stan som bestämmer hur livet ska se ut och vi sen tvingar oss att leva efter deras perspektiv.
Deras normer, deras, hur de tycker att samhället ska se ut. Absolut.
Mm. Det tycker jag är fel.
Yeah.
Så att, men alltså, jag är i alla fall glad så länge de inte ser oss som ädla vildar i alla fall.
Ja.
Nej, så alltså, det här, jag är sjukt nöjd med att ha fått prata om de utsatta områdena som ändå landsbygden och Tensta, Rinkeby. Ja. Nu, så, Pullman.
Ja.
Innan vi börjar spela in så pratar vi nämligen om, jag berättar om bajsbussen. De flesta som lyssnar på podden vet vad bajsbussen är. Det är nämligen min skåpbil jag har när jag kör runt och servar reningsverk. Och Sen kan vi börja prata om hyrmaskiner och Cleo berättade om när byggare lämnar tillbaka saker till henne eller när hon jobbade med hyrmaskiner. Berätta.
Det var ju helt fantastiskt. Nej, jag jobbade på ett företag där vi hyrde ut bland annat då våtdammsugare och läns- och dränpumpar. Och det här med att hyra saker. Och sen, ja, vi hade framförallt ett tillfälle då de hade hyrt en Pullman våtdammsugare. Sugit ur ett avlopp och lämnat den här då 80 liter ungefär tankkaden i solen i 24.
Det kan vara värt att påpeka här att Pullman-sugarna, det är alltså en dammsugare med en liten vattenpump i botten, vilket gör att jag använder sådana ibland som dialysmaskin på reningsverk. Och så att du pumpar liksom ut vattnet och kan liksom, eftersom du har en filter där, behålla alla godsakerna om jag uttrycker det så.
Så att, allting mysigt.
Precis, så det var liksom, det var godsakerna som du fick tillbaka. Mm.
Precis, efter att, det var inte liksom, nu är arbetsdagen slut, då tar vi den här äckeltanken tillbaka. Utan det här blev väl färdigt kanske vid lunchtid och så lät de den stå framme dag ett i solen. Det här var juli månad skulle jag. Jo, juli. Och sen dagen efter, ja men vi måste göra färdigt allt det här. Så kvart över tre en torsdag så kommer då den här våtdammsugaren in och jag påpekade att ni vet väl att det blir en avgift på att vi behöver göra rent här. Absolut, den tar vi gladeligen. För de visste ju precis vad det var i den här. Så att ja, det här med att jobba med liksom pumpar och våtdammsugare, den delen skippar jag faktiskt. För det blev en och annan dusch efter den gången.
Ibland när jag lämnar, så jag har hyrt minigrävar och lämnar tillbaka dem, jag brukar tvätta av dem och smörja dem, så lämnar tillbaka den så, alltså bara, ja, sen jag tvättar av maskinen och smörjer den till dig och de brukar titta på mig precis som jag kommer från en annan planet.
Det förstår jag. Ja. Alltså jag har fått tillbaka en minivib som var alltså i en betongklump. Jag fick alltså tillbaka en betongklump och någonstans i den så finns en minivib. Och de undrade, men vadå, vad är det här extra rengöringsavgiften?
Precis vad vi har stött med slägga.
Ja, bokstavligt.
Det här var fantastiskt kul.
Ja, jag tycker det är superroligt. Jag fick stretcha min gamla trötta huvud rätt rejält faktiskt. Det var kul.
Men det är väl kanon. Ja, som sagt, jag är fantastiskt nöjd. Och om inte ni har något mer så tänkte jag avrunda. Jag tolkar tyst.
Tack för att jag fick vara med.
Du kan vara kvar en liten stund till. Vi måste snacka mer när vi har slutat spela in. Men jag vet, till alla er som inte får vara med på eftersnacket vill jag säga att du har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av Bondepraktikan. Idag har vi och vår gäst Cleo pratat om försupna troll. Klaner som blir våldsamma när de super. Sex missbrukande ekorrar. Fascistiska flodhästar. Vi har även pratat om likheterna mellan olika utsatta områden, alltså Tensta, Rinkeby och landsbygden. Med det här tackar jag Per-Ola Olsson och Rickard Axdorff, Bondepraktikans främsta finlandskännare, Cleo, och alla, även alla er som lyssnar. Tack!
Tack så mycket! Är det extra materialet vi ska ta betalt för?
Ja.